Gud vill få ut sitt ord. Och Gud vill ge en uppenbarelse som vi kan leva av. Och att vi också ska kunna leva i vardagen av nåden. Och förstå mer och mer vad det innebär. För att trycket på oss och på alla alltså i världen blir hårdare och hårdare. Och Gud vill ha ett egendomsfolk som blir ett vittne för Jesus seger, hans uppståndelse. Så att Gud behöver ett folk som är hans sanna vittnen, var vi går och var vi står. Och det står ju så här, vi ska titta i ordet, att nåden ska utöva välde, alltså nåden ska få makt i våra liv. Och man tänker, ska nåden få makt? Dels är ju nåden Kristus oss given. Och Gud säger, hur skulle jag kunna annat än skänka er allt med honom? Så att nåden, det är ju också glädje, kärlek, frid, välsignelse. Allting, hela Guds rike, är oss givet och det ska ha makt i våra liv. Och det är det Gud väntar att få se bland ett folk. Att nåden har makt och ingenting annat har makt. Och idag är trycket på människan så hård. Och jag har hört nu ett par dagar i telefon att när man inte förstår nåden fast man är kristen så dukar man under de här trycken. Man lägger sig ner under depression eller man faller ut i synd och vill inte leva längre fast man är kristen. Och jag tror att uppenbarelsen om nåden är det som Gud kommer att ge den här sista tiden. Och jag har ju inte haft det på det sättet som nu förrän i pingst. Jag förstår det liksom inte att ha läst och läst och ändå inte kunnat tagit emot det. Det är precis som att det har varit för bra för att vara sant. Alltså det är precis som det inte har gått att ta emot det. I pingst så fick jag en, kan man säga, en syn och en uppenbarelse. Och dagen efter så började Gud undervisa mig. Och undervisade i 4 veckor. Det första jag vaknade, alltså hela tiden och när jag skulle somna så undervisade han. Och undervisade mig fortfarande om nåden. Och då är det så bra. Så jag tänker så här, alla människor som fick höra det budskapet, alltså de glada nyheterna, skulle bli glada. Men vi har fått kristendom till religion. Och jag själv har varit lagisk. Alltså man blir frälst av nåd, och det vet vi ju, att det är en gåva. Men sen när helgelsen kommer och man ska vandra i kärlek, då tror man plötsligt att det beror på en själv. Då börjar man anstränga sig för att vara kärleksfull. Men i nåden finns ingen ansträngning. Det är total vila. Så det är vad Gud vill göra. Han vill få oss till vittnen. Så nästa gång kommer vi att börja med Timoteusbrevet. Idag så ska vi titta på nåden och lägga en grund. För man kan läsa Bibeln med olika insikt. Man kan läsa Bibeln på ett logiskt sätt. Och känna sig fördömd och få massa krav. Men man kan läsa Bibeln också utifrån nåden. Jesus har ju dött för alla människor. Det är nåd till alla. Lika mycket till varenda människa på hela jorden. Fast alla är försonade med Gud. Fast de inte vet om det. Vilken religion de än tillhör eller vad de än har för liv. Så är alla försonade med Gud genom Jesu död. Bara att de inte vet det. Så att Gud har ju ingen straff idag på människor. Utan han straffade ju enbart sin son. För att inte straffa någon annan människa. Det är bara det att djävulen finns. Och djävulen plågar människor och just när människor lever i mörkret och inte är i Guds ljus så förblindar han människor och plågar människor. Men det är inte Gud som utför någonting i deras liv eller straffar människor utan Gud har välsignat alla människor i Kristus. Alla. Och att Gud stadfäster sitt nådesord. Det tror vi, verkligen. Tiden är sen och Gud vill få ut nåd och kärlek. Att han bara är kärlek för alla människor. Och Gud längtar efter att vi ska regera på jorden. Att vi ska samarbeta med Gud. Så att vi kan höra det han vill. Och vi ställer oss till förfogande och vara kanaler för hans godhet. Det är det han längtar efter. Inte att vi hittar på någonting själv. Jag tror att allt handlar om relationen, närheten med honom inför hans ansikte. Att jag umgås med Gud och där talar han med mig. Vad han vill göra genom mig. Och sen när vi alla är inför hans ansikte så kommer vi att få veta och bli trygga i det här vill han göra genom mig. Och så blir vi en kropp i verklighet som inte har olika program som vi ska göra för människor ska bli frälsta. Utan vi har ingenting. Vi är noll. Men vi mottar det som han har. Likadant när vi ber. Att man känner att det är hans liv som ber. Att vi inte hittar på massa själiska böner. Utan vi ber och känner att det liksom är i anden. Så att det är en kort tid som vi har på jorden kvar. Den här tidsåldern går mot sitt slut. Men att lära känna honom. När Gud då har undervisat mig genom den heliga ande så intensivt så är det så att det nästan blir ett motstånd i mig. För att det här är för bra för att vara sant, fader. Det här är för enkelt. Det här är för lätt. Man tror att det beror på mig på något sätt. Någon ansträngning. Men det som Gud sa till mig, det är att låta sig älskas. Och att lita på det som Gud visar. Men allt går ut på att låta sig älskas. Och Gud straffar oss inte. Han la allt straff, all dom på Jesus Kristus. Han har fördömt synden i köttet. Och det är för honom evigt dömt. Han ser inte på det. Utan han ser på dig och mig som han såg på Jesus när Jesus gick på jorden. Och därför vill Gud att vi identifierar oss med Jesus och inte tittar på oss själva. För det står sådan som han är. Sådana är vi här på jorden. Så att vi har tagit emot hans liv. Och fast inte det har tagit gestalt och brytit ut så får vi identifiera oss med honom. Så när vi kommer inför fadern är det som när Jesus kom inför fadern. När vi ber i Jesu namn så betyder det att det är Jesus som ber. Vi identifierar oss helt med Jesus. Han kommer inför fadern och ber vår bön. Det är därför vi säger det i Jesu namn. Så fadern tittar på oss så som han tittar på Jesus. Ser ingen synd, ser rättfärdighetsgåvan. Vi är dömda till rättfärdighet. Sen vet ju vi att det är en process att Jesus livet tar gestalt. Och där fostrar Gud oss. Men i fostran ligger ju inte dom. Utan det är för att vi ska förstå samarbetet med Gud. Och när nåden då blir så intensiv. Och Paulus undervisar om nåden så säger han så här. Ska vi då synda på nåden? Säger Paulus. Nej, självklart inte. För att när man förstår nåden så vill man ingenting annat. Alltså man älskar Gud så man tänker det här är för bra. Jag vill ingenting annat än att ta emot nåden. För det är det enda som är välbehagligt för honom. Så det finns liksom ingen tanke på att vilja synda eller ha ett utrymme. Hur långt kan jag gå i världen? Utan kärleken växer till Gud. På ett ofattbart, jag kan säga så här, det är ofattbart. Att kärleken kan växa i en av nåden så extremt. Men jag förstår mig inte på det. Alltså min själ är så tacksam. Så fort jag får en sekund. Alltså i morse, jag kom igår kväll och har varit vaken, jag är inte jättetid, men tidigt. Och umgåtts med Gud till vid tvåtiden. Och det gick så. Och då känner jag så här, det här har jag aldrig varit med om, Gud. Jag har aldrig varit med om denna extrema, underbara plats i din närvaro. Och där kärleken, tacksamheten inte får plats. Och det här har hänt av nådesundervisningen. Och att det är så bra gjort. I första Korintherbrevet 17-18, så vi lägger en grund nu. Till nåden innan vi börjar gå in i breven. För Kristus har inte sänt mig till att döpa utan till att förkunna evangelium. Och detta inte med visdom som består i ord för att Kristi kors inte ska beröva sin kraft. Han var sänd till att förkunna evangelium, de glada nyheterna. Och det var en visdom som inte består i ord. Det är inget som går hit. Så det är inget man behöver sitta och bena ut här. Och lägga in här på rätt sätt. Utan man öppnar sitt hjärta. För att ordets kraft går in direkt i anden. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för den som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Så evangelium är inte huvudkunskap. Utan det är förlösande av frälsande kraft. I Romarbrevet 1:16. Och den här kraften finns oss tillgänglig alltid. Och igår kväll när jag kom så var jag jättetrött. Jättetrött. På grund av att vi har full fart i stugan. Med små och stora. Och i morse när jag vaknade var jag jättetrött. Och då sa jag så här: Fader, din kraft är alltid tillgänglig för mig. Tror jag på mina känslor så måste jag ligga hela dagen. Men tror jag på ditt ord och vilar i det, jag gör ingenting. Jag bara tror att din kraft är given till mig dygnet runt. Och där var den. Och då förändrades känslorna. För det är så lätt att man går efter sina känslor. Och man tror på något sätt att känslorna är en verklighet. Har jag ont här eller där, då är jag plötsligt sjuk. Jag tänker ju inte så här att när jag har ont, jag är frisk. Men sanningen är ju att i Kristus är jag det. Jag tänker ju inte så här att när jag är jättetrött, att jag är pigg. Eller har kraft. Men det står så här, allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Allt förmår jag. Och då är det att vänja sig vid ett nytt liv. Jag måste vänja mig vid att inte leva utifrån mig. Och mina resurser. Och mina förmågor. Och vad jag måste vänja mig av med mig själv. Och det är jättesvårt för man har extremt stort inflytande på sig själv. Det finns ingen människa som har så stort inflytande på mig som jag. Jag tror ju det jag upplever. Och det är livsfarligt. Men i morse fick jag verkligen tänka så här, vad lämpligt, Fader, att jag är så extremt trött idag. Så att mitt sinne kan inte tro att det finns kraft. Men i min ande så finns din tro. Min tro räcker inte, men den tro som används, det är den tron som är i Kristus. Och var är Kristus? Hur långt bort är han? Han är i min ande. Så när jag vänder mig till honom, och sen gör jag ingenting. Ingen ansträngning i huvudet att försöka känna efter att kraft kommer eller hur det känns. Utan total avslappning på grund av en endast gärning. Jag vilar på grund av en annans arbete. Och han har arbetat klart. Han har arbetat färdigt. Och han har arbetat färdigt på ett sätt med mig. Jag bara går in i det som redan är klart. Till enorm förvåning. Så att verkligheten är inte jag. Och verkligheten är inte vad jag känner. Utan han är min verklighet. Så allt är att tro på honom. Och ingenting är någonting annat. Men att vänja sig av vid egna arbeten. Att vänja sig av med sig själv. Att man sitter så hårt i sig själv. Det tycker jag är märkligt. Alltså jag blir 67 år. Och har inte kunnat vant mig av vid mig själv. Jag har varit frälst sedan jag var 27. Och fortfarande har jag så stort inflytande på mig själv. Det tycker jag är märkligt. Alltså nu är jag så trött på inflytande på mig själv. Men idag då så demonstrerade Gud det för mig. Hans inflytande på mig. Och att det varje dag blir hans inflytande på mig. Inte vad jag tycker eller tänker eller känner. Utan jag öppnar mig så fort jag öppnar ögonen. Så fort ögonen åker upp på morgonen så åker jag upp för honom. Och inte börja tänka hur känns det. Att det här liksom får avta. Så när vi har ont så kommer en reflextanke. Jag är frisk. Jag är helt utsliten. Jag är stark. Och då är det sant. Det verkar ju så här. Det är ju för bra för att vara verklighet. Det känns ju för bra. Men det är nåd. Utan min ansträngning. Och Gud säger hela tiden till mig. Så säger han, inget beror på dig. Det ligger någonstans i en. Att det beror ändå på mig. Någonstans beror det i alla fall på mig. Men det beror inte på mig. Vers 16. Ty jag blyges inte för evangelium. Ty det är en Guds kraft i frälsning. För var och en som tror, först och främst för juden, så och för greken. Alltså Guds kraft till räddning. För alla människor på hela jorden. Så att Guds kraft finns närvarande alltid. Och hur uppenbaras den här kraften? Genom rättfärdighet. Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen där i. Av tro till tro. Så är också skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Och jag har alltid undrat det här. Av tro. Och till tro. Och nu ser jag det. Att jag blir ju frälst av tro. men jag frälses, jag räddas till ett liv som är kontinuerlig tro. Det är inte tro lite ibland, utan jag föds in i ett liv som består av tro 24 timmar av dygnet. Total beroende och mottagande i allt, hela tiden. För jag vaknade natt och då sa Gud, den rättfärdige ska leva av tro. Det är nyligen och då sa jag, vad innebär det? Och då sa han, det innebär att allt kommer ifrån mig. Att allt kommer ifrån honom och inget kommer ifrån mig. Att tillflödet från mitt liv stannar av. När de gick över Jordan, Israels folk, så stannade tillflödet från vattnet, stannade uppe vid Adam i staden Sarepta. Tillflödet från mig ska stanna av. Och Gud sa nyligen till mig, för att det har varit våldsam kamp, så sen du sprattlade i Jordan. Jag sprattlade där för att rädda mig. Men alltså, tillflödet ska stanna av. Så att jag är i den kampen. Gud undervisar mig om nåd som aldrig tidigare. Men jag är inte i det livet som han undervisar mig om. Men jag ser det. Jag kommer se mycket mer. Men jag ser någonting som jag aldrig har sett. Och för många år sedan då sa Gud till mig så här. Gå över Jordan in i landet. Hämta en vindruvsglase och skaka för mitt folk. Och de kommer springande. Och det vet jag inte. Det är 20 år sedan tror jag. Det har varit med vindruvsglasar. För det är detta att det stannar av, mitt liv stannar av. Att det ska vara så knepigt. Ja, men vi har blivit frälsta av nåd genom tron. Och nu har vi frälst, räddats in i ett liv. Där allt från oss ska stanna av. Och vi ska leva kontinuerligt av tro på en enda, Jesus Kristus. Och därför kan vi säga, sådan som han är. Sådan är och vi. Är han rättfärdig i gärning? Är han fri från synd? Är han ledsen eller deprimerad? Är han glad? Hurdan är han? Det som han är tar jag emot. Så att hans liv och att det är i vår egen ande. I Romarbrevet 5, 9 och 10. Så mycket mer ska vi därför sedan vi har blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod. Också genom honom bli frälsta undan vredesdomen. Alltså i och med att jag är frälst, försonad med Gud genom Jesu död. Så kommer ingen vredesdom. Utan det är evig nåd. Ty om vi medan vi vår Guds ovänner blir försonade med honom genom hans sons död. Så ska vi sedan vi har blivit försonade ännu mycket mer bli frälsta. I och genom hans liv. Så att en gång blev jag frälst. Och sen ska jag leva frälsningslivet. Jag blir kontinuerligt frälst. Och där sa Gud till mig att där har han gjort ett tecken med att vi måste andas. Vi drar ju in syre hela tiden. Det har Gud gjort som en bild på. Frälsning genom trosandning. Vi tänker inte på när vi andas. Och vi kommer inte att tänka på att vi tror. Det blir vårt liv. Vi har räddats in i ett liv som är... tro, som jag börjar faktiskt idag, trosrörelsen. Ja. För att allt då består av tro. Så alltså tro, men tro är då inte prestation. Och det är inte tro på min förmåga att tro, utan det är en annans tro. Det är inte ens en gång min tro, utan det är hans tro, verksam genom mig, i tro på honom. Så det är den här underbara sången, nåd över alla gränser, alltså nåd över allt förnuft, allting den överglänser. Så jag ska inte använda min tro utan det är hans tro, allt är hans. Och hans liv frälser mig kontinuerligt och det här är verklighet. Men vi kan inte tro på våra känslor och på vår egen tro och på vår egen förmåga och vår egen prestation. Det är inget problem med djävulen heller. Djävulen är aktiv, men det är inga problem. För Jesus har ju triumferat över honom. Och hur stor makt har någon som någon har triumferat över? Det spelar ingen roll hur han hoppar upp och ner. Han är avväpnad. Vad sitter då felet? Varför kommer djävulen åt den? Ja, det är för att jag inte tar emot nåd. Jag använder inte hans tro och hans liv till att bli fri. Det är ju djupast sett en relation med Gud. Och det är det Gud har väntat på. Inte en religion. För kristendom har ju blivit en religion till största delen. Men Gud har ju från början väntat på en relation. Det är det han längtar efter. Det är därför vi är här. Vi är ju här för att Gud längtar efter gemenskap och en djup, intim relation med var och en av oss. På ett mycket djupare plan än vad vi fattar. Vi förstår inte den djupkontakten som Gud vill ha. Och när jag var i Stockholm för några dagar sedan så var det en natt som jag inte somnade. Och då började den heliga ande tala om vår framtid. Vad som ligger framför dels på jorden men också längre fram. Och Gud avslutade med och så sa han så här att ditt namn, sa han till mig, betyder främling. Och det är ett väldigt bra namn för dig på jorden. När du kommer hem har du ett motsatt namn. För där är du inte främling. Så jag tänker, var och en av oss kallar han vid namn. Men vi vet inte vad han kallar oss än. För han kallar oss vid det som han har gjort oss till. Så han längtar så intensivt efter den dagen när allt är upprättat. Men i den här avslutningstiden som det är, så behöver han ett folk. Och han vill inte använda oss. Han vill använda sig själv. Han behöver sig själv. Och därför behöver han människor där han får använda sig själv. Som inte anstränger sig. Så han kommer att få fram ett folk. I Romarbrevet 5 och 15. Likväl är det inte så med nådegåvan som det var med syndafallet. Ty om genom en enda fall de många har blivit döden underlagda, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåvan i och genom nåd. Nåd och gåvan i och genom nåd, vilken också den är kommen genom en enda människa, Jesus Kristus, blivit på ett överflödande sätt det många beskärd. Och med gåvan är det inte som det var med det som kom genom denne ene som syndade. Domen kom genom en enda och ledde till en fördömelsedom. Men nådegåvan kom i följd av mångas fall och ledde till en rättfärdiggörelsedom. Och om döden på grund av en endas fall kom till konungavälde genom denne ene, så skall ännu mycket mer det som undfår den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan få konungsligt välde i liv också det genom en enda Jesus Kristus. Så döden kom till konungavälde genom att människorna skildes från Gud. Så fick döden herravälde på jorden. Direkt efter att människan hade skilts från Gud, så fick döden konungavälde. Varför dödar djur varandra? Lejon överlever genom att döda. Lejon åt grönsaker. Alltså döden fick ett herravälde över hela jorden. Så fruktansvärt. Lejon var skapad att äta gräs. Döden skulle inte finnas. Och döden hade en destruktiv påskapelse, rovdjurständer. De hade säkert små jättegulliga tänder från början. Döden började regera över hela jorden. Och det är en makt. Och så blir vi förenade med Gud genom en enda. Och i de människors liv där vi har blivit förenade med Gud, där bryts dödens makt. Därför behöver vi inte vara rädda för döden. För döden har ingen makt över oss. Nåden utövar välde. Om vi har dödsskräck och tror att vi ska dö, så finns inte det. För döden har ingen makt. Utan nåden har makt. Och vi har fått konungsligt välde istället för synden och döden. Genom Jesus Kristus. Vi ska regera över döden och över synden. Genom Jesus. Vi ska regera över förbannelsen. Genom Jesus. Det var Gud har tänkt. Så att när vi är ute och går och har hans liv på tillväxt, så ska skuggan räcka för att sjukdom ska ge vika. Dit vill Gud ha det. Och det här är redan gjort klart. Det är bara att vi behöver se det och gå in i det som är förberett. Vi går in i förutberedda gärningar. Och det här undervisar man inte så mycket om. För jag tänker så här, det jag fick jag det från Gud. Och då tänker jag så här, vi behöver ju det här. Vi behöver höra nåden. Så att vi får konungsligt väldigt liv också det genom en enda Jesus Kristus. Och det här skrämmer ju djävulen. Att kommer det fram ett folk som börjar regera över synden och döden genom Jesus. Som kommer att uppväcka döda. som kommer att demonstrera Jesus triumf för djävulen. Och jag tror själv så tror jag så här, att innan vi har fått syn på nåden, så har jag ju upplevt de sista åren, eller nästan alla år förresten, att djävulen har försökt ta knäcken på en. Men på grund av nåd har det inte lyckats, fast man inte har förstått nåden. Och jag tänker så här, Gud räddar ju alla människor, annars skulle ju alla vara döda. Så det är ju nåd överallt ändå. Men nu vill Gud ha regerande nåd. Så för mig känns det som att fienden har, och så är det ju, fienden har varit ute efter ens liv alltid. Och nu vill Gud sätta ett stopp och få fram ett folk. Och kanske då ett folk som har varit väldigt plågat av fienden. För det blir ju revansch. Och det blir härligt att få stå upp. De som har haft det värst, de som har varit mest plågade och legat under. Jag tänker på Davids hjältar var ju inte så framgångsrika. Så jag tror verkligen det här, alltså, på ett uppresande av ett folk som kommer att regera i konungsligt välde och vara kanaler för Guds frälsande kraft. Så alltså, vers 18, liksom det som kom genom en endas fall för alla människor ledde till en fördömelsedom, så leder det som kom genom rättfärdiggörelsedomen för mer än en enda för alla människor till en rättfärdiggörelse som medför liv. Vi är dömda till rättfärdighet. En dom har gått över människans liv. Du är dömd till rättfärdighet för att Jesus dog. Punkt slut. Alla människor är försonade med Gud i Kristus. Men vet inte om det. Och vad människor flyr ifrån, det är ju religion. De flyr från kristendomen som är en religion. Och det är mycket förståeligt och klokt. Men att vi ska vara vittnen och förmedla någonting annat. Ty så som genom en enda människas olydnad många fick stå som syndare, så ska det också genom en endas lydnad det många stå som rättfärdiga. En löd och jag anses lydig. En enda höll lagen och jag får stå inför Gud som jag uppfyllt lagen och hållit allt. Av bara gratis. Så när jag kommer inför Gud, då kommer jag som en laggörare till 100%. För annars kan jag inte komma inför Gud. Så att blodet täcker och blodet talar. Försoning. Och Jesus sitter på tronen och säger försonad, 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 försonad. Och djävulen anklagar, 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 anklagar. Men då behöver jag inte höra på anklagelserna. För jag är försonad och står genom att en löd, så står jag som om jag har lidit i allt. Och genom lydnaden kom det ju väldigt mycket välsignelser. Och de välsignelserna har jag fått, för jag har ju lydit i allt. Så ser ju Gud på mig. Så hela den himmelska världens alla andliga välsignelser är mina. Bara för att jag står inför Gud som jag har lydit till punkt och pricka. Fast det var en annan som löd. Och när jag blev frälst så skojade ju Gud mig. Men jag fattade inte ändå. Och då sa han så här, jag skålar med dig. Jag tar förbannelsens bägare för allt dumt du har gjort. Och jag dricker den, drack den till sista droppen. Och här är min bägare, välsignelse, drick den till sista droppen. För vad han har gjort, och jag inget. Så vi står som rättfärdiga, alla lika rättfärdiga. Alla precis lika rättfärdiga, på grund av vad en har gjort. På grund av Guds gärning. Guds gärning, när det går upp i vårt hjärta, trons vila. Guds gärning. Trons vila. Inget behöver läggas till. Och jag har tänkt så här. Helgelsen var kärlek. Följer ju kristen och allt det här. Det är ju också han. Och nåd. Men lagen har därjämte kommit in. För att fallet skulle bli så mycket större. Dock där synden blev större. Där överflödade nåden mycket mer. Så om det inte hade funnits ett lagens förbund. Så hade ju synden inte kommit upp i ljuset. Och sen hade vi inte kunnat bli frälsta, för att då hade det inte gått att bevisa Jesu laglydnad. Han var ju tvungen att komma till ett folk som stod under lagen. Därför var han tvungen att vara jude. Fanns ingen chans att vara något annat. För att genom att han var jude och ställd under lagen kunde han bevisa att han höll lagen och bevisas rättfärdig. Så utan lag hade vi inte kunnat bli frälsta. Dels bevisade vi hans rättfärdighet och att vi är skilda från Gud. Men och jag tänker det underbara med Abraham, att Abraham fick order att omskära Isak och sen även Ismael som ett tecken på tro. Sen förvanskas ju det under lagens förbund. men det var fortfarande tecken på tro. Så att det skulle aldrig tas bort detta tecken på tro. Jag tror Romarbrevet 4:11 kanske det står. Och han undfick omskärelsens tecken så som ett insegel på den rättfärdighet genom tron som han hade medan ännu var omskuren. Så omskärelsen är ett tecken på rättfärdighet genom tro. Det är bara sanslöst. Och nu de som går in i lagen, de omskär sig. Och det är för att de bevisar att de egentligen är rättfärdiggjorda genom tro. För det är det tecknet är. Omskärelsens förbund stod över lagens förbund. Så när Jesus kom till jorden, kommer han som löftesonen. Det var därför Abraham var tvungen att tro och bli så gammal. För att det skulle vara ett löfte. Därför kom löftesonen. Så alla löftena var givna till Jesus. Och han kommer till lagens folk. Som löftesonen, som nåden. Och så förstärker han lagen så att de inte ska kunna hålla den. För att de skulle ta emot nåden och bli befriade från lagen. Men blev istället rasande på nåden. Så lagens förbund var nödvändigt för frälsning för alla människor. Och lagen är ju inte ond. Så att när vi vandrar i Kristus, i nådens kraft, så uppfylls ju allt som är rätt. Och självklart lagen. Ty så som synden hade utövat sitt välde i och genom döden, att synden hade makt genom att vi var skilda från Gud. Döden är skilsmässa. Skulle nu och nåden genom rättfärdighet, alltså föreningen med Gud, utöva sitt välde till evigt liv. Och det genom Jesus Kristus, vår Herre. Så nåden, Kristuslivet, allt som är skänkt med Kristus, ska utöva makt. Och det är det Gud är på mig med nu. Och då säger han, utövar nåden välde just nu. Och det gör den inte alltid. Men att det enkla är att ta emot. Det är ingen gärning. Utan det är att fyll mig. Och så gör han det. Han gör det. Så i andra Korinthierbrevet 1:20 står det att alla löften som någon gång har givits av Gud från första början. Alla löften som finns har redan blivit besvarade i Jesus. Alla löften har fått sitt. Så när vi ber, när vi kommer till Gud, så måste vi veta att när vi ber om något efter hans vilja, och det är allt som är gott det vi ber om, så vet vi att vi redan har det vi ber om. Så egentligen, när vi ser nåden, så blir ju bönen mer ett tack än någonting annat. Så allt har Gud svarat ja på i Kristus. I Galaterbrevet 3:22. Men nu har skriften inneslutit allt sammans under synd för att det som var utlovat skulle av tro på Jesus Kristus komma dem till del som tro. Så att allt som är utlovat skulle komma dem som tror till del. Och när vi har börjat se nåden så kan man bli starkare i nåden. Nåd och frid föröker sig. Slutar i Paulus alla sina... Jag alltid undrar varför han slutar med det. Vad slutar du? Alltid. Nåd och frid föröker sig. Nåd och frid föröker sig. Bli allt starkare i den nåden. Stå i nåden. Och det står i Titus 2:11-14. Så står det att det är nåden som fostrar oss. Så lydnad, vi kan titta på det, Titus 2. För många tror att undervisar man om nåd så är det olydnad. Titus 2:11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss. Så att det inte är lagen som fostrar oss eller att göra rätt som fostrar oss. Utan nåden fostrar oss. Vad händer när man blir fostrad av nåden? Är det en tanke här uppe som tänker, usch vad dum jag är? Det är lagen. Hur fostrar nåden oss? Ifrån hjärtat, med kraft att göra Guds vilja. Så det är inifrån och ut. En kraft. Den fostrar oss till att avse oss all ograttighet. Och alla världsliga begärelser. och till att leva tuktigt, alltså och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som är. Så den fostrar oss till allt som Gud vill. Nåden fostrar oss till allt som Gud vill. Inte pekpinnen. Fostrar oss inte. Så att stå och förmana människor utifrån sin själ, det har ingen verkan. Gud kan använda en människa i anden att förmana. Men det måste vara andens liv. Men den vanliga fostran är nådens kraft inifrån och ut. Med glädje och frid fostrar Gud oss inifrån och ut. Så allt är att man tjatar på en människa eller försöker förändra en människa har man ju försökt med. Jag var nyfrälst försökte med det väldigt mycket, tog i. Eller hur? Här har vi ett levande vittne på när jag var nyfrälst. Det skulle vara hemskt om hon berättade. Fick jag gå ut. Ja. Men då sa Gud till mig, när jag höll på så här. Då sa han så här, är det du som är Gud? Sa han. Det är pinsamt. Det var det ju inte. Och då sa han så här, hej. Sa han, men du försöker göra mitt jobb. Och det var på det sättet. Genom lagen. Så jag måste veta att jag måste kunna överlämna en annan människa till Guds nåd. När Paulus skilde sig från folket, då överlämnade han dem tryggt till nådesordet och till Guds nåd. Han behövde ingen pekpinne. Så när vi har med människor att göra så måste jag veta att jag kan vara trygg i. Den här människan har kommit till Gud. Det här sköter Gud. Så vi fostrar inte. Vi förmedlar nåd. Och Gud ger nåd. Men vi är så vana med att tillrättavisa människor. Och bli skarpa. Och när Gud kom på mig i början när jag syndade. Han kom på mig med andra människor. Som kom i situationer som jag inte ville skulle synas. Så skyddade Gud mig. Han gjorde dem både blinda och täppa i näsan. Och Gud har skyddat mig. I Guds sötaste godhet. Så att det hjälper inte med det här. Tvärtom får det igång trots istället. Nåden får igång kärlek. Lagen uppenbarar ju Guds vrede. Nåden uppenbarar kärlek. Så att förstå vad det är som fostrar oss. Nåden fostrar oss till att avse oss all ogeraktighet och alla världsliga begärelser. Och till att leva tuktigt och rätt för att det går inte att bli bättre i den tidsåld som nu är. Nåden gör oss till dem vi är. Perfekta inför honom. Det behövs ingen, inte att någon står. Så det är inte på det sättet. Det är kärleken som får oss rätt. Medan vi väntar på vårt saliga hoppsfullbordnad och på den store guden som vår frälsare Kristus ger så härlighetsuppenbarelse. Och ju mer nåd man ser, ju mer väntar man på att han kommer. Det är märkligt. Alltså man väntar riktigt mycket. Han som har utgivit sig själv för oss till att förlossa oss från all orättfärdighet och till att rena åt sig, här kommer det, ett egendomsfolk som beflitas om att göra vad gott är. Och det är nåden. Jag tillåter nåden att vara verksam. Då blir det massa goda gärningar som en frukt. Nåden har en frukt. Rättfärdighet och rättfärdiga gärningar. Det är en frukt av nåden. Det är ingen egen svettigt arbete. Så ska du tala och du ska förmana och rättavisa den med all myndighet så att ingen föraktar dig. Så det är nådens undervisning. Det är inte att jag svettas fram någonting. Och vi avslutar med det för att undervisningen om nåden behöver spridas. Och jag har varit mycket mer lagisk än vad jag tror, än vad jag förstått själv. Speciellt mot mig själv. Apostlagärningarna 13. Paulus fick en uppenbarelse om nåden. I Apostlagärningarna 13:38. Så all förföljelse som Paulus led var på grund av nåden. Så må ni nu veta, mina bröder, att genom honom syndernas förlåtelse förkunnas för er. Och att i honom var och en som tror blir rättfärdig och friad ifrån allt det varför ni inte kunde under Mose lag kunde bli befriade. Se därför till att över er inte må komma det som är sagt hos profeterna. Se här, ni föraktar och förundrar er och blir till intet. Till en gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni alls inte skulle tro om den förtälldes för er. När de sedan gick därifrån bad man dem att de nästa sabbat skulle tala för dem om samma sak. Så att de fick höra ett nådes predikan. Och då säger de så här, kan vi få höra nästa vecka samma sak? Vi vill höra samma sak en gång till. Och när man börjar höra nåden får man inte nog. Så när man börjar läsa Bibeln på nådens sätt så får man inte nog. Man blir jätteungrig och så står alltid plötsligt nåd. Allt är nåd. Allt bara är nåd. Och när församlingen åtskildes följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas. Dessa talade då till dem och förmanade dem att stadigt hålla sig till Guds nåd. Att inte börja igen lita på människor och mänsklig styrka, utan att stadigt hålla sig till Guds nåd. Och nu hade de fått höra det här en gång, och så var det nästa vecka, och då kom folket igen. Följande sabbat kom nästan hela staden för att höra nådesbudskapet tillsammans, för att höra Guds ord. Och jag tror det skulle vara så i Stockholm. Alltså, om nådesbudskapet gick ut, det tror jag skarorna kom. Det är ju det människan längtar efter. Vi gör ju allt idag för att få det vi längtar efter. Det är 1000 olika grejer och hittar på 1000 olika program och massa grejer för att få det som redan är givet. För att må psykiskt bra till exempel. Hur jobbar vi inte för att må psykiskt bra? Och hur jobbigt är det inte för att må fysiskt bra? Men jag tänker, vilket slit och vilket släp för det som redan är klart. Som människan längtar efter. Och det är redan färdigt. Så jag längtar så efter till, det har jag alltid sagt, att jag kan se nåden så tydligt som jag behöver gå till tandläkaren, så att jag blir köket och gapar. För att tänderna sitter i kroppen. Det är fixat för dem också. Varje hårstrå är räknat. Alltså allt är oss givet. Det står om tänderna i höga visan också. Så jag tänker så här, att när nåden får ett sånt tillflöde, en sån makt i våra liv. Det längtar jag efter. Och Paulus visste ju det här. Han visste ju vad han hade fått syn på. Så han sa, jag kastar allt på sophögen. Allt annat, också sin härkomst och allt han kunde vara stolt över. Och sen, och nu jagar jag. Jag jagar för att vinna det jag har blivit vunnen för. Idag när jag var inför Gud och tänkte så här, vad är det jag håller på med, Gud? Jo, jag har sett någonting som jag jagar mot för att kunna ta emot mer och mer och mer och mer. Och då bleknar allt. Förskräckligt mycket. Det går inte att beskriva. Och sen fick förföljelsen i 45 där, så kom förföljelsen, och sen var det förföljelse hela livet. Så det är det då som kan hända. Men i vers 52 så står det så här. Och lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och heligande. De uppfylldes allt mer. En kontinuerlig påfyllnad. Men för att bli påfylld så måste man ju låta sig påfyllas. För att bli älskad måste man låta sig älskas. Och man måste avsätta tid för att påfyllas och för att älskas. Jag måste komma till tronen av nåd. Frimodigt. Och jag måste stanna. Jag kan inte bara rusa in som på snabbköpet. Jag behöver stanna inför nådens tron och påfyllas. Och höra ord från Gud. Så jag behöver ha en tid med integritet där ingen får stjäla det som jag behöver. För att jag, när en dag börjar, behöver vara fylld av nåd. Att jag inte går in i en dag utan att blivit älskad så mycket så att jag är mätt. Och fylld av kraft så att jag känner att det räcker. Så tiden med honom. Så att vi behöver förstå, och sen att vi stadigt håller sig till nåden. För det enda som Gud vill se i sitt egendomsfolk. Och det var ju det han sa till mig. Det har jag berättat så många gånger. Att när jag sa till Gud när vi flyttade ner till Närke, att nu är jag pensionär. Och trodde att nu ska bara umgås med Gud. Och då sa Gud, det är nu det börjar. Och då tänkte jag, vad har jag gjort alla år? Och då sa jag till Gud, vad vill du göra genom mig? Vill du bota sjuka eller vad vill du göra? Och då sa han, jag vill förena åt mig. Ett egendomsfolk. Och ett folk som blir självgående med Gud. Inte ett folk som binds till andligt ledarskap. Utan som tittar på hur någon annan går. Och så går de själva så. Utan att hänga på den. Eller få en idol. Utan ett självgående folk. Med samma huvud. Tänk att ha samma huvud. Likadan själ. Samma mål. Ett folk som inte går att hejda. Ett folk som inte går att bromsa. Ett folk som inte går att stoppa. Och vi har en enda som vi ser upp till, som vi beundrar, som vi tillber och som vi följer. Det är det Gud väntar på. Jag pratade med en före detta pastor. Han sa något som jag tyckte var väldigt bra. Han hade hört att det var en man vars son hade får. Och då sa han att när sonen var bland fåren så följde fåren honom automatiskt. Så de kände igen honom. Men när han var där, pappan var där och skulle sköta fåren, då var han tvungen att driva dem. För att annars gick det inte. För att fåren kände inte igen. Och då tänker jag, det är så som har hänt. Eller hur? Drivning av får. Drivning hit och drivning dit. Det värsta är att det drivs till ytterligheterna. Det drivs åt den ytterligheten och sen plötsligt när de är där, då drivs det åt den ytterligheten. Så det är inte lätt för fåren. Men Gud vill ha får som följer honom och som hör honom och som har gett sina liv till honom. Så kommer Gud att samla ett folk. Ett egendomsfolk. Som inte går att kontrollera, som inte går att manipulera, som inte går att hota, som inte går att skrämma, utan som följer honom. Så det ser vi fram emot. Verkligen. Verkligen. Sen älskar vi varandra. Det som binder oss, det är kärlek. Och det är noll kontroll. Noll kontroll. Kärlek är total frihet. Total frihet. Och Gud kommer att göra ett verk. Och när vi läser i ordet, börjar i breven, så kommer ju ordet in i oss. Och den helige ande, sanningens ande, uppenbarelsens ande kommer att verka i oss. Så vi kommer att se mer och mer. Så får vi en bra avslutning. En bra final. Kunde någon det? Va? Хорошо. En det gott, alles gott. Jag lärde mig det på massa språk när jag var ung. Jag visste inte att det var så bra. Vi får en bra final. Ett ärevarv. Sen går vi. Är det någon som vill fråga något så frågar vi fikat. Men vi tackar dig, älskade fader. För att du vill uppenbara nåden och nådesordet och evangelium om Kristus och vad det innebär för oss. Varje dag, i vilken situation vi än hamnar, så har du redan besegrat den situationen. Vår tro på dig, Jesus, övervinner allt som vi kan möta i den här tiden på den här jorden. Du har gjort oss till övervinnare i dig, för att du är segraren och du är den som lever i var och en av oss. Och du ska få mer och mer tillträde. Nåden ska bli starkare och du ska ta gestalt mer och mer. Och i början när jag var frälst så sa Gud också en sak till mig som har med det här att göra. Han sa så här: jag längtar efter det äkta vinet. Min sons liv. Men jag tycker inte om hembränt. Och det var ju lite roligt. Och då sa jag, vad är hembränt? Det är allt som är människokraftigt. Och då sa jag till Gud, men hur ska jag veta vad som är ditt liv och vad som är uppblandat med mitt liv? Och då sa Gud, det finns ingen metod för, utan det är kontinuerlig relationen med mig som avslöjar och visar. Gud är så god. Han är bara god. Men fienden jagar oss med blåslampa, men det är inte han som är vårt problem, utan det är hur, att vi behöver lära känna Gud mer och vår tro behöver växa, nåden behöver bli starkare. Djävulen är besegrad.